Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Brant backe. Då gick jag upp där och sa, jag ska satsa allt på det här.
Du sa det till dig själv?
Mm. Bara till mig själv. Jag ropar inte ut det.
Men där inne hade du bestämt dig.
God middag, god middag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi,
över att ha hjälpt till.
Då sitter vi med SVT:s första skidkommentator och Christer Ulfbåges efterträdare på den posten, Jakob Hård. Vilket år tog du över efter Ulfbåge som första skidkommentator?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, för vi gick ju, vi var ju jämlikar i flera år.
Christer,
ja, Christer var så generös. 88 var jag väl lite mer sidekick.
Ja.
Men efter det så tycker jag nog att han var vänlig nog att låta mig vara jämsides med honom, så att säga.
Visst är det du som tar Mogren i mål 93?
Ja.
Och då är Christer ute i spåret,
ja,
och rapporterar, va?
Ja, då är Christer och Örjan Blomqvist ute i spåret och Gunde och jag sitter hit.
Gunde är imponerad över hur snabbt Mogren dricker vätska.
Oj vad snabbt han dricker. Oj vad snabbt han drack. Det känner han 2 sekunder till. Han bara öppnade strupen och slog ner 2,5 deciliter utan att andas. Bra Molle, kom igen nu.
Han tyckte det var helt otroligt. Han gillar det för han sparar tid då.
Exakt.
Han håller i stavarna längre tid så, och bara lite tid. Han behöver smälla i sig den. Du är här, Jakob, för att du är aktuell med en tredelad dokumentär om just Gunde Svan, skidåkaren, som när ni lyssnar på detta publiceras den natten till imorgon, alltså onsdag 31.
Ja.
Har det varit spännande?
Ja!
Men vad roligt!
Det är så här många känner Gunde Svan. Som energisk programledare i populära underhållningsprogram i mer än 30 år.
Jag tror du får byta så att jag får lite lämpligare. Annars kommer jag ingen att vilja krama dig.
Nej.
Vi drar vidare och du sätter på en torr och ren tröja.
Men det här är historien om en annan Gunde Svan. Om han som blev den bästa skidåkare världen dittills hade sett.
Han har vunnit 15 kilometer i Sarajevo. Han vann 3 milen för en vecka sedan. Han är olympisk mästare på stafett. och nu vinner han också femdelen. Vilken fantastisk skidåkare detta är.
Minns du när du träffade Gunnar Svan första gången?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, jag minns inte det.
Var du i Sarajevo 84?
Nej, det var jag inte. Alltså, jag hade inte börjat med skidor då. Jag vickade ju i Falun på radion när Åke Strömmer i vredesmod hade sagt upp sig efter, efter Sarajevo. Hasse Johansson fanns också i Falun som jobbade med skidorna. Och då fick jag ett vick där uppe just för att jag ville göra lite skidor. Ja. Och då tog Hasse mig under sina vingar. Och då, bland annat så tog han mig på en oförglömlig skidturné som gick till Gunnelsvan som då hade sitt Gundemuseum hemma i huset. Och vi fick en miljon sorters kakor och fick se alla nummerlappar och skidor och buckler och sånt. Och sen var vi hemma hos Marie, men Gunde var inte hemma. Nej. Så jag träffade inte Gunde då. Nej. Och jag minns faktiskt inte när jag första gången träffade honom, men någonstans där.
Vill du berätta om arbetet med filmerna? När började du?
Vi gjorde första inspelningen för ganska precis ett år sedan, men då hade vi liksom idéerna det kläckts innan. Magnus Eriksson som har plåtat och klippt den och jag, vi har gjort de här hårdshistorierna ihop innan och då har vi alltid pratat om den här storhetstiden på 80-talet. Det vore kul att göra något. Gunde eller Gunde och Wassberg eller vad ska jag, och då slängde vi in ett förslag om Gunde och så fick vi göra det. Så att jag hade ju under sommaren så här gjort rätt mycket research och tittat på förra sommaren och så tittat på arkiv och sånt där. Men sen åkte vi och träffade Gunde första gången strax före Vasaloppet i fjol.
Hur var han inställd till projektet? Tyckte han fan vad kul eller kände han
någonting mitt emellan skulle jag säga. Han var nog ganska snabbt med på noterna, men liksom det första han frågade var ju så här: hur lång tid tar det? Hur många gånger behöver ni träffa mig? Hur mycket tid kommer ni ta i anspråk? Ja. Det var liksom det han ville veta. Det var det viktiga. Ja. Ditt så här innehåll och sådär, det var han inte så noga med. Nej. Eller kanske litade på, eller vad vet jag. Men det var just det där, hur lång tid kommer det ta? Och när har ni tänkt göra det här? Och alltså det var mer de frågorna som var viktiga.
Ni har ju med Gunde då såklart. Ni har med Marie Sahn då, hans fru är det va? Såklart, hon heter ju det i efternamn Marcus. Det antyder att de har gift sig. Wassberg med. Wassberg är villig att ställa upp, inga problem.
Alla de här som är med har varit väldigt villiga att ställa upp, vilket har varit en av de roligaste grejerna. Att det verkar som de tycker att det har varit rätt kul att berätta om. Och jag har ju frågat mycket mer än det som har kommit i filmen, just om 80-talet, om de allihopa. Vi hade någon tanke om att man skulle kunna göra någon så här bonusgrej som kanske inte blir av nu, om mer om det här fantastiska 80-talslaget. Så att vi samlade på oss mer material, men alla nappade. Och även till exempel Björn Dählin som är med också, som ju var rätt sådär avig mot norska journalister, som det har varit så här lite, han har fått lite skattesmitarstämpel och han tycker att han har blivit utsatt i norska medier och sådär, men han sa ja, men det här vill jag göra. Det var kul.
Hur är det med det? Han är lite skygg som du säger, och han har väl gjort en superaffärskarriär efter skidåkningen eller?
Ja, så är det ju. Så vi träffade honom uppe i Åre där han hade ett stort byggprojekt på gång.
Den första filmen då börjar ju hemma hos Gunde i Skamhed. Vad är Skamhed för ställe? Det har du varit ett par gånger nu.
Ja, det är en liten by i Västerdalarna som ligger mellan Dala-Järna och Vansbro. Och när jag började googla lite, för jag skulle kolla så här på Gunde Svans pappa och farfar, och sen när man går bak och så här, född i Skamhed, alltså många generationer bakåt i denna lilla by, det är ganska fascinerande. Och hans mamma då på motsvarande sätt i en annan liten by som ligger en knapp mil därifrån, flera generationer bak. Så att de är verkligen rotade där.
Pappa Hilding. Vem var han?
Jag träffade aldrig Hilding. Nej. Mamma var ju den som syntes och hördes och ofta fanns runt Gunde. Pappa såg jag aldrig till och träffade aldrig. Men jag har ju förstått efteråt och har ju fått bilden att han var en mycket mer tillbakadragen person, en mycket eftertänksam person som inte gjorde så mycket väsen av sig, som Marie säger i filmen, tänkte först och talade sen. Och så var han ju yrket var en snickare, en duktig snickare.
Det är bara några minuter in i den första delen så känner man ju det första hur det nyper till någonstans här i hjärtat. trakten. Och det är ju just när de får Gunde, det tyckte jag var otroligt starkt faktiskt. Mm. Hade jag ingen aning om.
Ja, hon var gammal. Ja,
ja, hon var 43.
Oh.
Och han var 50, över 50.
54 va?
54.
Oh.
Och de har jobbat på det där och försöker få till det. Och så kommer den. Och så kommer Gunde.
Ja.
Alla, som om inte det vore nog. Så är det, barnet är Gunde liksom.
Ja, jag tyckte att det var starkt. Mm. Det tog på mig faktiskt.
Ja.
Och att det också kan finnas någon förklaring sen i varför han blir den han blir. Och ja, hur hon ser efter honom. Och kanske inte dalta med honom, eller? Gjorde hon det?
Han kan inte vara daltad med.
Nej.
Det är omöjligt, jag kan inte föreställa mig det.
Nej, men nog inte daltad. Han har nog fått liksom en uppfostran också av det, liksom den gamla sorten. Det var inte ett hem med där man levde i något överflöd på något sätt. Och liksom man skulle göra rätt för sig och sådär. Det har han nog fått inpräntat från början. Mm. Däremot så har nog han fått ett liksom 100% stöd av föräldrarna och inte minst av mamma. Och har fått en enorm frihet, förstår man ju också, att liksom göra det han vill göra.
Uh-huh. Det är två, den här bilden fick jag av dem när jag såg dokumentären, att om man bara tar Gunnel och Hilding och blandar ihop exakt lika delar av deras personligheter, så får man Gunde på något vis. Det finns ju en scen som är väldigt, väldigt, tänker jag i alla fall, talande för vem Hilding är. Och det är när Gunde berättar om de ska bygga, är det ett garage eller lada eller något?
Garage är det.
Ja.
Hilding är snickare. Och när han som pensionär ska bygga Gundes garage vill han göra det på gammalt hantverksmässigt vis.
Men varför då, sa jag? Tror du hus eller garage hoppar av grunden om inte vi gör som det var gjort då för 100 år sedan, tycker jag?
Ja.
Då kryper det frakta sakta fram. Tänk om de river här om 100 år och ser hur vi har fuskat. Då är man 80 år, gubbe.
Och det är ju när man vet vilken noggrannhet som präglade Gunde Svan i allt han företog sig, alltså grundigheten, liksom, aldrig fuska med någonting, alltid, så är det väl lätt då, tydligt att få säga att han var där, kanske han fick det ifrån.
Ja, så tänker jag också, när jag hör det där, när Gunde berättar det där. Hela den Gundes berättelsen är ju nedkortad där, för det går flera turer där när pappa liksom vägrar befatta sig med det där garaget. Till slut då så går han med på det här. Men då får Gunde skriva på en av liksom bräderna i botten att härmed intygar jag Gunde Svan att bla bla bla, så här, så att han tar på sig liksom ansvaret för att det är byggt på det där sättet. Ganska kul.
Ja, okej, hjälp dig med garaget, för då ska jag vara fri från, okej, det är ju närmast hysteriskt, måste jag säga. Men så handlar den här noggranna traditions också, känns det som, bunden och liksom den gamla skolan. Och så har vi Gunnar då, som är hög, energisk, på ett annat sätt, kanske mer social.
Absolut.
Eller?
Absolut.
Tar ju, det är kul, hon dokumenterar ju så mycket, hon tar bilder vid ett tillfälle på tvn när Gunde åker. Ja. Får dokumentera.
Ja.
Hur var hans relation med hans mamma då? Fick du någon uppfattning om det?
Jag tror den var väldigt nära. Jag tror att han berättar ju, som inte är med i filmen då, att lite sådär kanske när han gick i skolan, att ett tag så här när folk trodde att hans föräldrar var far eller morföräldrar, det kanske var lite skämmigt, säger han. Annars så tror jag att han har haft en väldigt nära relation med sin mamma. Kanske också någon gång där sen när Marie kommer in i bilden och mamma fortfarande är ganska nära, att han liksom får markera lite avstånd. Men annars så tror jag att de var väldigt tajta, tror jag.
Och Claes, båda de från det området där, och det är väl i Skamhede som Gunde bor kvar nu, va?
I Skamhede, ja.
Är det i föräldrahemmet också? Eller?
Nej, men de bodde där ett tag, Gunde och Marie, när föräldrarna flyttade till mammans by Uppsälje. Där bodde de sen. Så ett tag bodde de i föräldrahemmet, men sen byggde de eget.
Man blir ju sugen när man ser dokumentären på att växa upp i Skamhede. Åtminstone en gång kunde man ju få prova det. Ju.
Uh-huh.
Jag tycker det ser så härligt ut. Det är många fina gamla bilder när han kör moped, Gunde, och åker med skidor såklart, springer i skogen och sådär. Det ser väldigt idylliskt ut, barnvänligt.
Ja, den bilden får jag verkligen också. Mm. Och där var ju, hans mamma var ju liksom, och det, jag har ju pratat med lite barndomskompisar så där också som inte sen kom med, men alla säger ju samma sak, att hon var ju, det var ju ett otroligt öppet och inbjudande hem. Mm. Och man fick alltid hänga med och alltid hänga på liksom. Mm. Och Gunde berättar ju i filmen hur de åker kälke och alla får sitta på Gunnel som är ganska stor och rund och tung. Ja. Och vid någon annan tillfälle så langar hon ut pannkakor genom fönstret. Så när de drar kälkarna upp så får alla en nygräddad pannkaka i handen på vägen upp liksom, så de kan fortsätta.
Alltså, ja, oerhört idylliskt. Ja. Men han lämnar ju trygga, säkra, härliga Skamhed för att gå på skidgymnasiet i Torsby. Mm. Vad har skidgymnasiet i Torsby för påverkan på hans skidkarriär?
Väldigt, väldigt stor. Han åkte ju mycket skidor och tävlade, men det var inte så att han satsade på skidor innan han började. Han blev svensk ungdomsmästare i Frej innan han kommer in där, men det är ändå inte så att han satsar på skidor innan, utan det är när han kommer dit som han får lära sig vad träning innebär, som han får en bild av hur mycket han måste träna och som han också lär sig hur han ska träna. Och det är ju också där han fattar beslutet att nu ska jag satsa på det här. Mm. Och då blir det ju 100%.
Han går upp på toppen på något, de är ute och kör. Mm. Och så det blir på gränsen till Norge.
Ja, de är ute och springer, de blir körda i buss till en plats som heter Lekvattnet som ligger nära gränsen till Norge. Ja. Där finns väldigt fina tallhedar att springa på, och så springer de där. Och så när de kommer fram då till ett ställe där det är tänkt att de ska vända, så är det ganska utspritt, det är ganska stor skillnad på de här eleverna, hur duktiga, ja, de var. Då så säger de ju till Gunde,
han har tid där, han har kommit så långt före de andra.
Istället för att springa tillbaka och vänta så kan ni väl springa upp på det där berget. Ja. Och så sprang Gunde upp där. Och han beskriver det som att då, mm, när han står där uppe på toppen av det berget och tittar ut, då bestämmer han sig.
En brant backe. Då gick jag upp där och sa, jag ska satsa allt på det här.
Du sa det till dig själv? Mm. Eller?
Bara till mig själv. Jag ropade inte ut det.
Men där inne, mm, hade du bestämt dig då? Mm.
Hade han kunnat bli bra i någonting annat? Eller var han den perfekta skidåkaren, ja, sett till fysik?
Jag tror att skidor var grejen faktiskt. Därför att han var inte så bra att springa. Mm. Han hade ingen vidare bollsinne. Så att jag tror att skidor var nog helt rätt. Och ska man komma ihåg också, den tidens skidor med individuella starter. Det finns ju fortfarande sådana tävlingar idag, men han säger ju själv att jag hade inte klarat mig lika bra i dagens skidåkning med massstarter, för jag var inte explosiv och snabb på det sättet som man behöver vara idag.
Han säger att han ökar träningsdosen där, och så har han ju då ett lite eget sätt att träna på. Han åker ibland med damerna bakom dem. Han vill träna långsamt och länge. Mm. Varför gör han det?
Därför att han har fått bilden delvis. Han hänvisar till en man som vi också har pratat med som heter Arthur Forsberg, som är en av de här GH-fysiologerna som var väldigt framstående på den där tiden. Och Gunde tycker att det är från honom han har snappat upp att det här med långsam träning under lång tid, det ökar, det händer saker i cellerna, i mitokondrierna, det händer saker med uthålligheten som är bra. Ja. Och det där tar han till sig, och uppenbarligen funkar det, och då så får han ju vatten på den kvarnen att fortsätta träna på det sättet. Och han är väldigt konsekvent i det. Vi pratade ju med en kompis till honom som heter Christian Willman, som är liksom lite grann hans parhäst på skidgymnasiet. Och Christian berättar att Gunde låg ofta bakom honom, Christian fick åka först och så kom det andra då och körde om och ville åka fortare, hetsa lite. Och då sa Gunde, nej Christian, de där vet inte vad de gör, häng inte på, nu fortsätter vi. Ja. Han var väldigt konsekvent och väldigt medveten.
Är det tidigt ändå att ha den insikten kring det? Han är ändå ung, det är ju, jag menar, gymnasiet liksom, att redan då fatta så här att, och tro väldigt mycket då på sin egen övertygelse där.
Mm, de säger väl också till honom, tränarna på gymnasiet säger att nu får du får vara din egen tränare också. Ja, vi är tränare, men det är du som kan din egen kropp och sådär. Är det inte så?
Det är ju typiskt för den här tiden. Mm. Den filosofin fanns ju på alla skidgymnasier. Det är ju någonting som alla de här som vi intervjuar säger. Vi skulle bli våra egna tränare. Mm. Vi fick lära oss hur man skulle träna. Vi kunde ha de där tränarna som bollplank och visst var det gemensamma träningar. Men allt gick ut på att vi skulle lära känna våra egna kroppar och vi skulle bli våra egna tränare.
Ja, det är ju intressant. För Wassberg, precis, Wassberg är också inne på det där att liksom, det saknas nu. Men de gjorde ju också mer själva, alltså de vallade själva som ni nämner också och skötte allt det där. Sen är det ju VM 82 som Gunde är med och då, jag har skrivit VM 82 sveket. Mm-hmm. För då vill han inte åka, eller han ställer in stafetten sent.
Ja, han hoppar av stafetten som han är uttagen till samma morgon.
Ja.
Och det har redan varit ett återbud i laget. Thomas Eriksson som hade blivit världsmästare på inledningsdistansen har blivit krasslig och blivit ersatt i laget och så vill också Gunde hoppa av då på morgonen.
Aha.
Så andra reserven som inte alls är beredd på att han ska åka, som för övrigt är hans klubbkompis från byn liksom, från Dala-Järna, Sven-Erik Danielsson, han får hoppa in. Men han måste ut och valla sina skidor och, så, och det där blir inget bra. Efteråt så får ju Gunde berättigad, kan man ju säga, kritik för det.
Aha.
För att han hoppar av sådär sent.
Mm. Ja, och hur motiverar han det utåt sett mot pressen att han inte kör? Skillnad på förkylning eller säger han att jag vill göra, satsa på annat?
Jag ser någon artikel där det står förkylning, men grejen är ju att han har ett junior-VM och det har hela tiden varit hans stora mål. Mm. Att få åka stora VM är en bonus och det är junior-VM han satsar på och det är därför han då inte vill åka den här stafetten. Mm. Sen har han, alltså, kanske kom till det, men det där leder ju till en konflikt sen. Och idag är det där väl en av de saker som Gunde var mindre villig att prata om och där han har väldigt stora minnesluckor kring hur det egentligen gick till när han hoppade av där. Men skälet var ju, och det är ju också, det är ju någonstans också där hans styrka är. Han hade ett jättefokus på junior-VM och en stafett i ett skadedrabbat seniorlag i ett VM. Nej, det får inte stå i vägen.
Nej.
Men nu måste det bli lite personliga. Kommer du kommer ihåg VM 82 såklart. Du jobbade inte på plats, men du satt väl hemma och följde det allt, antar jag.
Jag följde det rätt mycket som sagt. Jag jobbade ju inte med skidor då.
Nej.
Och jag var på Radiosporten, men jag var ju intresserad, så jag såg ju mycket.
Men minns du det här att Gunde har hoppat av? Vad konstigt, han ska inte köra. Minns du att det var liksom ett snack?
Jag har faktiskt inte stora minnen av det. Det är de där det delade guldet och det så småningom delade bronset som jag kommer ihåg som den stora grejen.
Ja, just
liksom
det.
Där.
Mm, just det, som är stort i Norge. Vad är det? Norrmännen också?
Sovjet.
Ja. Sarajevo. Har vi ålder på honom, Sarajevo? Han är, det borde vi veta.
22.
Han är 22. Och här är Sarajevo, det händer ju så mycket. Vi har ju varit och grötat runt i Sarajevo också. Det är otroligt.
Stämmer det att han var nere och fotograferade banan?
Det gjorde han året innan.
Ja.
Och det är också, tycker jag, en av de där grejerna som visar hans storhet. Då har han tagit bilder på banan.
Med
där...
vanlig kamera?
Ja, med vanlig kamera. Det var ju det som fanns då. Det fanns ju inga telefoner, det fanns inget internet där man kan gå in och se några profiler eller sådär. Utan han plåtade det där, hade det hemma. Jag vet inte om han hade det på kylskåpsdörren, men jag för mig att han sa det. Eller i alla fall sedan han tränade, så han visste precis vad det var för backar han skulle möta och vad det var han tränade för.
Och så kan ju ingen annan gjort innan på den tiden.
Nej, det tror jag inte.
Alltså tagit det på så minutiöst stort allvar.
Nej, det tror jag inte. Det var han nog ensam om.
Här, ja, men det händer ju mycket som sagt. Det är ju först då vädret är ju ett problem för honom. För han ville ha hårda spår och det är mosigt i spåren i början. Sen så blir det ju kallare och då kan han ju åka sin fristil. Men det är också här som den här konflikten med Åke Jönsson, ja, du menar då att den började kanske då redan med Åke med sveket i stafetten 82, eller?
Ja, alltså det är i alla fall Gundes bild är där, det här är Gundes bild, men den är att Åke förlät aldrig det där.
Nej.
Utan från den stunden så står liksom Gunde på minus i relationen till Åke, tycker han själv. Och det är så han skriver i sin bok 10 år senare, Gunde.
Jag tycker det låter logiskt ändå, alltså. I min värld så kan jag begripa att det är så.
Ja, för det som händer då, vi får ju förklara det för våra lyssnare också. Det som händer är ju att, nu måste jag bara säga så att få alla rätt här nu då. Gunde först är det 15 kilometer och då får Gunde
brons.
Han tar ut sig något alldeles förskräckligt.
Ja.
Ja, sväljer halva målområdet som någon journalist beskriver det. Sen blir det hårdare spår och då vinner han guld på tre milen.
Ja, tvärtom. Det första var tre milen.
Det första var tre milen. Ja, okej, förlåt. Ja. Så guld på 15 kilometer. Ja. Och sen så är det då stafetten och det vinner de ju också. Och sen så inför fem milen, då är det huruvida Wassberg Gunde ska få gå sist, och det är bäst att gå sist för då får man ju färska tider och lättare att åka, och då sätter Åke Jönsson Wassberg på den bästa starttiden helt enkelt. Och det blir ju, ja, det blir ju bråk om det, för de flesta menar ju att Gunde skulle ha vunnit om han hade åkt sist då. Hur var det, för ni har ju med Åke i dokumentären, hur var det och hur fick du känslan av honom? Vad ville han prata om det här?
Ja, alltså han hade ingenting emot att prata om det. Han är ju en gammal man, han får ju gräva djupt liksom, i minnesbanken också för att komma ihåg hur det var. Men argumenten han hade, det var ju också, alltså att han hade ju ändå argument för att sätta Wassberg sist. Wassberg var regerande världsmästare, Wassberg var en rutinerad femmilare, Gunde var visserligen i superform, men han hade inte åkt många femmilar, och en av dem som var ett VM-test där hade han nästintill gått i väggen, så att av de skälen då, och sen vet man inte om det fanns andra skäl också då, men det var med det han motiverade att Wassberg skulle gå sist.
Mm. Det är kul att den kan komma upp så 40 år sen, man kan ha olika åsikter om det fortfarande. Jag är ju av den åsikten att jag tycker att Åke gjorde rätt. Jag tycker att Wassberg förtjänar det att gå sist. Ja, ja. Och det verkar ju som att det också kanske delar...
Ja, men det är lite det.
Alltså, Mogren till exempel tycker att...
Mogren tycker ju inte att beslutet var fel.
Nej,
medan Sven-Erik Danielsson absolut tycker att det var fel och tycker att det så brukar man inte göra. Utan den som har gått bäst under mästerskapet fram till femmilen, den brukar ha privilegiet att få välja var den vill gå.
Jag ska skicka med den frågan till mina kollegor när de bevakar världscupen. Så de ska ställa den frågan till hela svenska skidåkare. Står i den frågan.
Ja, men jag tycker
ingen aning.
Frågan ska, den bör dela ett land mitt i tur. Vad tycker du då, Jakob?
Jag tror att det blev väldigt avgörande till att börja med.
Ja.
Men jag menar, vad kan man säga efterhand? En förbundskapten tar ut ett lag, det blir guld och silver. Det är ju svårt att säga att han har gjort fel.
Nej.
Men jag tror att chansen att det hade blivit tvärtom är, om Gunde hade gått sist, den är ganska stor.
Aha.
Vi har ju kollat på de sändningarna. Sixten Jernberg sitter ju i studion, du har säkert sett den nu också. När de går efter målgång och så går de tillbaka till studion, där sitter väl, om det är Lars-Gunnar Björklund kanske, och Sixten Jernberg, och han säger direkt, de hinner liksom inte ens gå upp i det här guldrusiga, för han bara slår fast att ja, Gunde hade vunnit om han hade gått ut sist. Och så blir det så här, lite konstig stämning. Så
han säger det direkt.
Ja. Han bara slår fast det. Så,
Gunde var ju också faktiskt den typen av åkare som var väldigt planerad också i sina lopp, som också reagerade på mellantider han fick och förhöll sig till mellantider. Och, så att, jag tror att han, det gjorde det extra surt för honom då, att inte kunna egentligen reagera på Wassberg-tiderna för att de var gamla, så att säga.
Mm. Jag tycker vi kan hjälpas åt att hålla den här konflikten levande. Jag vill inte tänka mig liksom ett idrottssverige där man inte... Det ska dela landet och fortsätta göra det. Ja, men då, efter Sarajevo, då är han ju... Det är ju ett sensationellt genombrott. Mm. Det är ju en världsstjärna när han kommer tillbaks. Liksom. Och han kommer ju tillbaks också till Skamhed där. Det är ju härliga bilder. De tar emot honom i mörkret där.
Mm.
Och väldigt, väldigt tagen i en Gunde. Första gången man ser honom gråta, eller? Är det det?
Kanske, ja.
För det gör han ju mycket nu. Alltså väldigt många, vad säger man? I väldigt många av de inklippta intervjuerna med honom så märker man ju att tårarna är nära honom hela tiden. Mm. Det är liksom, han kämpas otroligt starkt för att hålla tillbaka tårar. Och det kan vara massa olika saker han pratar om. Han pratar om att han sprang upp på det där berget, så märker man att det är nära. Mm. Jag vet inte om jag liksom läser in för mycket. Men, och någon gång när han pratar om mamma och pappa, då är det nära. Liksom.
Vi kommer tillbaka. När han stod och pratade om Hilding där, när ni gör intervjun ut, så ser man ju att då blir han ju blöt i...
Ja, då var han 80 år gubben. Och så var han härlig. Är han en känslomänniska?
Ja, det är han absolut. Han är väldigt lätt rörd.
Ja.
Och det sköna med Gunde är ju att han försöker ju inte dölja det. Han Nej. Står ju för det. Ja. Och det är ju en av de saker som jag kommer inte ihåg vad han använder för ord, men det är en av skidgymnasietränarna som liksom verkligen trycker på det. Gunde hade väldigt nära till alla känslor och kunde visa det. Ja. Och han hade lätt att umgås med både tjejer och killar. Han var liksom han var annorlunda på det sättet.
Ja. Jag kan tänka mig Gunde så när han var stiger upp på morgonen och så kommer ner till frukostbordet, så ser han sin familj, så bryter han ihop. Vad ändå
den stora kroppen står så mot kylskåpet och bara hulkar så här. Här är det ju, här är också Wassberg-Gunde-konflikten väldigt levande ju under Sarajevo. Tycker du att bilden av konkurrensen mellan Gunde och Wassberg har överdrivits? Eller att den har varit, alltså, man tror det har tagit om.
Eller har den underdrivits?
Ja, eller hur ser du på deras konkurrens liksom? Var den blodig, på blodigt allvar? Eller?
Den var på blodigt allvar på det viset att båda absolut ville vara bäst. Ja. Och i början när Gunde kom in i laget så var för honom var det nog oerhört viktigt att liksom sätta dit Wassberg så ofta han någonsin kunde. Ja. Det tror jag. För Wassberg var för Gunde måttstocken när han skulle komma in i laget. Så här, Wassberg var nog lite coolare med det, men man hör ju när man frågar Wassberg, ja, så här, han tyckte nog lite så här, nästan att det var en rätt jobbig valp som kom in som alltid, till varje pris, skulle vinna varenda gång. Och Wassberg kunde ju ta rätt så många tävlingar mer som fartträning. Liksom. Men det kunde ju inte Gunde i början. Då. Så att det var absolut på blodigt allvar på det viset att båda definitivt ville vara bäst. Sen var de också väldigt olika personligheter som gjorde att de kanske inte valde att umgås särskilt mycket i laget. Det tror jag inte de gjorde. Nej. Däremot så tror jag att de också hade en väldigt stor respekt för varandra. Jag tror inte att det var liksom någon fiendskap eller att de på något sätt tyckte illa om varandra. Jag tror att Wassberg kanske så här, kunde, han säger så här, Gunde och alla de här matlådorna, att jag tyckte vi var lite löjligt. Och han hade juniorfasoner för sig. Han kom, så kunde det väl vara, men jag tror att det växte fram en oerhört stor respekt mellan de där två och liksom ingenting annat, och att de faktiskt också lärde sig saker av varann utan att, men de tränade till exempel aldrig ihop.
Jag tycker Wassberg är en liksom, han jag får hela tiden varje gång man får nya bilder av Wassberg. Ja, men till exempel så här, när han delar med Meto då, eller en hundradel före, då säger han i en intervju så här, intervju till dig säger han, det var för lite liksom. Och intervjun direkt efter så säger han, jag tycker synd om Meto.
Sverige har fått guld på 15 km skidor i OS i Lake Placid. Oj, 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 vilken gattkramning!
En hundradel efter 1,5 mil.
Ja, det är otroligt. Det är synd om Meto.
Du tycker synd om honom?
Ja, det är jag faktiskt. För han hade varit värd det här.
Men själv måste du vara lycklig.
Ja, det är roligt.
Det är ändå hans, jag vet inte om det är hans första ord, men som en
nästan
tidig intervju. Ja, jag tycker synd om Meto. Så här. Det känner jag så här, det undrar jag om Gunde hade sagt, hade haft den, så att han hade tyckt synd om liksom att, ja. Men sen Wassberg, han är väldigt mån om att vinna stafetten Wassberg. Alltså han tycker om det här med lag, ja, i Sarajevo är han jättemån om det liksom, och har tänkt ut en strategi för hur de ska vinna och sådär. Och så, samtidigt då det här vresiga, men nu också när han sitter framför kameran i din dokumentär, så är han ju, ja, det känns som att han har mjuknat lite. Han är lite, han ler mer, fnissar ibland, och liksom man vet nu också att han och Gunde är ganska bra kompisar och umgås nu för tiden. Så tycker du att Wassberg har förändrats?
Han har gjort en resa.
Har gjort en resa.
Ja, men det har han väl gjort. Inte dramatiskt, men alltså men absolut.
För att bara Wassberg är dramatisk.
Ja, kanske. Jo, men det har han väl gjort lite grann. Det kan man nog säga. Uh-huh. Men jag tror liksom att även då, va, det är ju så här, Smirnoff till exempel säger så här, ja, men Wassberg var mycket snällare än Gunde. Wassberg kunde man gå fram och prata med om vad som helst. Där. Så att Wassberg hade nog en, eller Wassberg har alltid varit en varm människa. Liksom, och haft, sen har han haft den här liksom vresiga, vrånga ytan, men han har ju alltid varit en varm person.
Några jävligt goda bilder i som ni har fångat på Vaspen när han tränar. Då är det en sån oerhört vacker vinterdag. Sol och ett, han kör på ett öppet fält liksom. Med korta shorts tränar han i där. Ser ju helt underbart ut. Man skulle ha en tavla hemma nästan. Och sen några bilder med när han går och slår sitt gräs hemma i lie. Och så väldigt mycket, mycket vassberg.
En annan sak man tänker på när man ser den här delen av dokumentären är ju hur vacker skidsporten var på tv på 80-talet. När de till exempel inte vet under stafetten i Sarajevo var de befinner sig åkarna. Det är liksom en svart, några svarta sekunder där.
Mm. Ja, det är
Christer
det.
Och Bjarne som kommenterar. Så här, då vet inte vad som hände. För att nej, det finns ingen kamera.
Nej, det fanns inte kameror längs i hela stafettbanan på den tiden. Det fanns ju inte.
Sen är det väl är det 88 sen när de har flygbilder.
Ja.
Som också är otroligt läckra. Sen är det allting med det grafiska och sådär som är snyggt. Tycker jag. Men snygga spår också är det ju. Enkelspår, nästan ser det ut som på vissa ställen ju, ja, ute i skogen.
Ja, men det är det nog fortfarande rätt ofta.
Här är enkelspår alltså.
Ja, i alla fall, när det är individuell start. Mm. Då är det ofta enkelspår och urspårregeln som gäller.
Ja, just det. Det har ju med den att göra såklart, starten. Och det är ju knappt individuell start längre.
Titta hur han lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Och den här veckan blir det som så att det också finns ett undervisande element. Jag kommer att läsa upp namnet på våra Hyland-prenumeranter. Och också orterna för skid-VM från 74 fram till 2017. Dessa orter och årtal ska sitta. Och då är repetitionen all kunskapsmoder, som man ju säger. Stort tack kära Hyland-prenumeranter för ett frikostiga stöd. Falun 74. Kristoffer Jönsson. Lahtis 78. Per Nilsson. Holmenkollen 82, Johan Wall. Sefält 85, Mattias Sundling. Oberstdorf 87, Marcus Halling. Lahtis 89, Simon Kingdahl. Valdi Fiemme 91, Karim Hadje. Falun 93, Emil Karlsson Lagnelius. Thunder Bay 95, Rickard Kruse. Trondheim 97, Magnus Tervik. Ramsau am Dachstein 99, Per Lagerqvist. Lahtis 01, Emil Andersson. Valdi Fiemme 03, Marcus Wilberg. Oberstdorf 05, Marcus Nyemad. Sapporo 07, Sigurd Bjerke. Liberec 09, Martin Karlgren. Holmenkollen 2011, Valdi Fiemme 2013, Falun 2015 och Lahtis 2017.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ska vi tugga oss fram då? Oberstdorf 87. Mm. Då inför man klassisk och fri stil. Och det är det första gången man kör det då?
Ja, det är ju det efter det stora kaosåret 85 som ju är liksom den verkliga brytpunkten som de, när man pratar med dem, de tycker att det var ett mörkt år i skidåkningens historia när man skulle försöka förhindra skatingen med en massa konstgjorda hinder i banorna och de lyckades kringgå det där på alla möjliga sätt.
Ja, nu är han inne i det svåra momentet och han kommer snart att gå över till skridskotekniken igen. Där kommer det.
Och det är det här alltså, det ska bort?
Ja, vi tycker att det här är inte representativt. Vi tycker att det här är inte skidåkning längre.
Det var en parodi utan dess like.
Det var snövallar, det var nät, det var vissa bitar som det inte var tillåtet att skata och förbudszon, allt möjligt.
Det tyckte jag var rätt roligt att få höra mer om. Jag minns det inte så tydligt som det var där, men de är ju verkligen så här att de tycker verkligen att det var helt crazy. Så 87, då är det för första gången i ett mästerskap delat.
Det tyckte jag också var en jättebra del av dokumentären. Det visste inte jag. Jag visste ju att någon gång skedde ett skifte och den här amerikanen kände man ju till och sådär. Men att de höll på så där mycket. Försökte få stopp på det. Tidigare så ser man ju att när de åker klassiskt så skjuter de ju få med en. Fick man göra det eller?
Jag fick. Alltså man fick ju åka hur man ville. Det var inte så att fristil var förbjudet.
Men så får du inte göra idag när du åker klassisk? Eller?
Nej, inte när du åker klassisk. Nej. Men om du skulle vilja göra så när du åker fri, nu finns det ingen spår längre när du åker fristil, men om du vill stå med och bara sparka med en skida så får du göra det.
För då hette det inte klassiskt, man sa inte ens det. Idag är det 15 km klassiskt.
Det var ju inte förrän man delade dem som man införde den terminologin överhuvudtaget. Nej, utan det var ju så här, det där med att stå och sparka med en skida, den som har fått äran av att ha uppfunnit det var ju en finsk långloppsåkare som hette Sitonen. Så det där kallas ju på kontinenten kallades ju det där för Sitonen-schritt, alltså Sitonen-steget. Och det var ju det första sättet man åkte skate på. Framförallt om man tittar på de gamla långlopp, man tittar på Vasalopp från första halvan av 80-talet, då står de ju och sparkar med en skida nästan genomgående. Men de har inte vågat liksom släppa fästvallan riktigt än. Så att det är ju en hybrid verkligen under de där åren.
Men är det Gundes sätt att åka fristil på och att det är så framgångsrikt, är det det som driver fram det?
Det skulle jag inte säga. Nej. Utan det fanns ju den här amerikanen Bill Koch till exempel, var ju en av dem som var väldigt tidiga. Wassberg, men tvärt emot en bild man kanske har av Wassberg, att man kan tro att han skulle vara en så här motsträvig. Han är ju också väldigt tidig med liksom att pröva det här och är ju ganska positiv och till min förvåning och faktiskt Gundes egen. Så att några intervjuer där kring 85 så tycker Gunde att men det här är inte skidåkning, det här borde förbjudas. Och Wassberg säger men jag tycker att kan man inte lösa det här med två, okay, med två tekniker då? Mm. Så, här, så Wassberg var ju också rätt mycket i framkant där. Ja. Däremot så var ju Gunde utvecklade ju den här skidåkningen. Han var ju duktig på åka fristil, ja, och han var ju också den som snabbt kom på sen när den slog igenom att man behövde ju ha andra pjäxor, man behövde ju ha längre stavar, alltså det var ju massa saker där han var i framkant, och man förstår ju det både på Vegard Ulvang och Vladimir Smirnov att de tittade ju jättemycket på hur Gunde åkte fristilen när den väl kom.
Ja, han blir ju besatt av det här Gunde då, till varje pris skaffa sig själv fördelar. Den här långa staven är det ju, där får man ju också lite inblick i vilken närmast paranoid människa han är, Gunde, för han är ute och åker med den här långa staven då, alltså en stav bara, det känner folk till, och så ser han en jägare som sitter vid sitt pass där.
Jag tränade ju aldrig på eliospår eller någon skulle se att jag höll på med de här experimenterna. Vi har vid något tillfälle och åkte på någon skogsbilväg, satte en jägare på pass, jag åkte ju och tänkte på det här, bara jag ser jägaren över ett krön där, så det som det var då såg han, då bara tog jag sån, så skickade rätt ut i skogen bakom mig och åkte utan stavar förbi gubben där som satt på med bössan i handen. För att inte han skulle skvallra heller, då tänkte jag.
Det är ju ändå, det är paranoia eller?
Nej, jag tycker inte att det är paranoia, utan jag tror så här, Gunde är väldigt, väldigt beräknande. Han är väldigt, väldigt planerad. Han vet precis när den där staven ska plockas fram och han vill uppnå största möjliga effekt. Så han vill absolut att den ska vara hemlig till dagen före premiären i VM 85. Då tar han fram den mitt på stadion och det blir ju bara, det får ju verkligen den där effekten han vill ha. Mm. Så att jag skulle inte kalla det paranoia faktiskt. Han gillar ju att utveckla saker och tror han att han är ensam om det och de ger honom en fördel, ja, men då försöker han väl kanske hålla dem hemliga så länge det går. Men här med staven så hade han nog så småningom då han upptäckt att fasen, det här funkar ju det här. Men han vill göra ett debattinlägg och han vill att det ska få maximalt genomslag, och därför har han bestämt att det är då den ska fram, och då får du ju inte ha pyst ut någonting innan. Nej.
Men är det ett PR-gippo eller är det att han tänker att får jag åka med den så kommer jag ha fördelar? För han får ju inte åka med den, eller hur?
Nej. Där. Alltså han säger nu i alla fall att jag hade inte åkt mer än även om jag fick. Okay. För då tycker jag att jag hade fått en orättvis fördel, säger han. Uh-huh. Däremot så tror han ju att hade det blivit tillåtet att åka med en sån stav, så tror han ju att det kanske hade blivit så. Uh-huh. Det kanske hade blivit nästa steg i utvecklingen av fristidsåkningen, att man åkte med en enda lång stav. Uh-huh. Och det tror ju Mogren också när han säger det. När jag såg honom och såg hur fort det går, så min första tanke var att nu jäklar har han kommit på något som kommer att revolutionera det här. Uh-huh.
Hade du velat ha den?
Ja, jag säger så, varför inte egentligen? Nej. Det är ju lite coolt, tycker jag.
Ja, jag tycker inte heller egentligen att det fanns man har två för.
Gustav Vasa åkte ju så. Mm.
Aha, okej, det gjorde han.
Med en stav.
Den här besattheten i alla fall av att försöka utveckla sporten och skaffa sig fördelar, sådär. Han visar ju dig spetsarna, de här lättare spetsarna.
Ja.
Det är en annan sak, Jakob, jag skulle vilja visa dig. Som också varit lite pratat om. Det var vid de här stavspetsarna. Den här är en original. Känn på den. Känn vad tungan är. 3 gram dural aluminium. 1,5 gram. Känner du inte skillnaden?
1,5 gram. Jag har lite svårt att känna skillnaden.
Hur mycket gjorde det då?
Ja, hur mycket gjorde det då? Det tycker jag faktiskt är det mest fascinerande med Gunde. Det är de här grejerna han gör för psyket. Ah. Alltså han hittar ju en massa saker som verkligen är materialutveckling. Men att gå ner 1,5 gram på stavspetsarna, har det någon praktisk betydelse? Det är ju ytterst tveksamt.
Ah. Ja, jag tror framförallt att det gjorde ganska mycket här uppe i skallen. När man står på start där och tänker på alla de andra som har så tunga stavar. Man får bilda sig en uppfattning om att jag har bättre och lättare grejer än alla de andra.
Han jagar hela tiden de där grejerna som boostar hans självförtroende. Och ibland har de en praktisk betydelse, ibland förmodligen inte. Han hade en det kom heller inte med i filmen. Han hade en sån här träningsmetod som han utvecklade för att han och Marie skulle kunna träna ihop. Han sprang och släpade en liten stock bakom sig när de var ute och sprang. Aha. För att de skulle kunna springa tillsammans då.
Aha, ja.
Och ja, provade på alla möjliga sätt innan han hittade rätt med den där stocken. Men där säger Marie också, han var ju jättenoga med att det där skulle ingen få veta. Det där tog han inte fram på något träningsläger eller någonting sånt där. Och han säger, ja, om det är han eller hon kommer jag inte ihåg. Men just det här, bara att han vet att han har tränat med stocken.
Mm.
Och det har ingen annan gjort.
Ja, just det. Det är viktigare.
Det får honom liksom att säga att jag har ett trumf på hand. Om det sen hade en praktisk betydelse, det vet väl ingen.
Han har ju en medberoende, säger man så, i det här hetsen kring tekniken då. Ferry. Vem är Ferry?
Ferry är hans serviceman, Ferdinand Grill, en kille från Österrike som representerar hans skidmärke och som är den som också skriver det första kontraktet med Gunden. Han är ganska ung för det här skidmärket. Han har fått i uppdrag, för de har mest haft åkare från Östeuropa, men han har fått uppdraget att försöka skapa en grupp med unga åkare från Norden.
Mm.
Så då gör han det, och där hittar han Gunde, och Gunde blir liksom det främsta namnet där, och sen följs de åt genom hela karriären.
Jag kände ju tidigt med Ferry att han gick in för det här. Det var många av servicekillarna som gick ner i baren på hotellet sen, och då klockan började bli sent, och tog sig en öl med sina kollegor där och hade trevligt. Men jag såg att Ferry hängde kvar mycket längre än vad många andra gjorde i sin vallabord.
Och deras personliga relation klarar ingen av dem att sätta ord på.
Han lärde sig mig innan och utan. Ja, jag tror ni förstår ändå att det är därför jag har en son som heter Ferry.
Där förvrids ju Gundes ansikte fullkomligt när han pratar om Ferry. De verkar ha haft en oerhört nästan symbiotisk relation, han och Ferry. Både han och, alltså båda de är ju väldigt tagna av det där.
Ja, det var ju verkligen slående hur starkt det var för Gunde att prata om den relationen, och även för Ferry att prata om framförallt det sista året som de, där de verkligen gick all in.
Mm.
Ja, som sagt, Gunde har ju döpt sin son efter Ferry, och det säger ju också ganska mycket, och han är gudfar till Storferry, gudfar till Lillferry och sådär. Så att de fick en väldigt nära relation, och det Ferrys betydelse för Gundes framgångar var väldigt stor.
Vad tycker Marie om Ferry? För att Ferry är ju med på deras kombinerade tränings- och bröllopsresa till Australien.
Alltså jag tror, jag ställer inte den frågan exakt, men jag tror att Marie gillar Ferry. Jag får någon slags ändå bild av att ibland var de lite så här partners in crime. Så här, när Gunde hade envisats med sina matlådor väldigt länge, så berättar Ferry om en bilresa som de gör, och så säger Marie, jag vill ha hamburgare. Och så säger Ferry, det vill jag med. Och då till slut säger Gunde, jag också. Och så äter de hamburgare och bryter den här liksom frysta matkedjan.
Ja, gott.
Så jag tror, jag vet, jag har ingen aning om relationen mellan Ferry och Marie, men jag har ingen anledning att tro något annat än att Marie gillar Ferry.
Ja, men okej. Ja, men det är skönt att höra.
Mycket.
Gunde betalar ju halva hans lön, Ferry, för att kunna använda honom fullt ut, så att säga. Var det så mycket pengar i skidåkningen på 80-talet? Alltså min bild var nog att man inte tjänade knappt ett öre, men man tjänade lite pengar.
Ja, jag vet inte några summor, men hette man Gunde Svan så tjänade man absolut en del pengar på 80-talet, definitivt. Jag är osäker på om det fanns prispengar, det fanns väl inte i någon stor omfattning, men från sitt skidmärke och från andra sponsorer så fick man definitivt in en del pengar, helt klart. så att det där arrangemanget blev möjligt att göra. Att han liksom köpte loss. För Ferry servade ju bland annat Gundes konkurrenter då, de ryska åkarna, åkte på samma märke. Men där säger Smirnoff, ja, Gunde fick alltid det bästa materialet och Ferry jobbade 90% åt Gunde, men det var så verkligheten såg ut. Men där vill ju Gunde gå hela vägen och ta steget fullt ut, och det är väl där någonstans också som han helt själv släpper kontrollen liksom till Ferry. Vilket jag tror är ett oerhört långt, stort steg för Gunde att ta.
Det tar lång tid tills han får förtroende till någon person överhuvudtaget. Men sen är det, om han har förtroende, ja, då har han blind förtroende.
Jag tror att Gunde litade så otroligt mycket på Ferry så att han ville ha den här lösningen. Och han kunde också känna att han kunde tryggt släppa allt det där med skidorna till Ferry.
Han gör ju reklam tidigt ju. Gjorde Thomas Wassberg någon reklam? Har du stött på något sånt?
Han satt inte TV alltså han hade alldeles säkert en del. Men Thomas säger, när jag intervjuar honom om det, så säger han liksom att nej, men Gunde var ju den ledande i det där också. Jag var lite försiktigare, var lite, så han uttrycker sig, mjukare när det gällde det där. Men han säger att Gunde tog ju den utvecklingen ett steg längre än alla andra.
Vad skulle du vilja köpa som Wassberg gjort reklam för? En lie?
Nej, men ett underställ. Utan tvekan.
Ja, men kanske. Kul om Wassberg går och försöker kränga lia, så det är ingen som använder det. Vi har gräsklippare nu. OS i Calgary, då kulminerar ju det här med matlådorna. Där får man ju också lite känslan av att så här, de andra kanske bara såhär, Gunde, all den här maten liksom. Wassberg säger det ju rakt ut, men också att han är bra på att ta plats, Gunde, med att han behöver det här för att förbereda sig, och då får folk fixa det liksom. Det var Marie som nämnde någon gång att han är ensambarn, Gunde. Har du fått den bilden med av att han inte var en lagspelare alla gånger? Han satte sig själv först på något sätt. Och,
absolut, ja. Absolut. Sen tror jag att de i laget, som ju var liksom starka individualister allihopa, de förstod det och de accepterade det också för att Gunde var bäst. Det säger ju Jan Ottosson också, till exempel. Men det är nog absolut så, Marie är ju väldigt tydlig med det, att Gunde har en fantastisk förmåga att alltid skapa det bästa för sig själv. Och det har han nog gjort i landslaget också.
Har han självinsikt i det? Eller tänker han själv att han är en lika liksom, vad ska man säga, solidarisk som alla andra? Eller är han medveten om att ja, men jag gör så här och jag lever med det?
Jag tror att han är jättemedveten om det. Samtidigt så är han ju också, alltså, och det har ju många stycken, han var ju en tillgång i gruppen också. Mogren säger att nej, men Gunde var ju, han var en jättebra kompis och han var en tillgång i laget. Men det är ju så här, han får ju åka bil med Ferry i Alperna så det går på 6 timmar medan resten av laget sitter och skumpar buss i 10 timmar. Men då kunde han säga, ja, det finns en plats till i bilen, är det någon som vill hänga med? Sådär. Men liksom, där såg han ju till att göra det bästa för sig. Och så gjorde han nog i väldigt många sammanhang. Och samtidigt så har han ju den här positiva energin, han är ju liksom också en människa som drar med sig andra, så att han är nog också en tillgång i gruppen samtidigt som allt han gör är för sin egen skull. Och han säger ju det också, att det var nog en av mina bästa egenskaper, jag brydde mig inte om vad de andra tyckte. Och det säger ju Marie också om mamma Gunnel, hon brydde sig aldrig om andra människor tyckte om vad hon gjorde. Hon bara gjorde. Så där har han nog fått den delen.
Vet du vad han hade med sig för mat till Calgary? Vet man det? Vad han åt i de där konstiga förpackningarna? Var det fryst mat?
Ja, det var fryst mat ju. Det var det. Exakt vad det var vet jag faktiskt inte.
Det var spännande. Det var samma rätt. Det var att ge dem.
Nej, det tror jag inte det var. Han hade ju någon sån här stjärnkock som hade hjälpt till och sätta ihop de där rätterna och sådär. Så att,
ja, han har gett ut en kokbok också, Gunde.
Han uttrycker sig också, jag tycker också att man får lite av en bild på hur Gunde ser på sig själv. Så han säger, det spelar roll vilket bränsle jag fick i mig. Alltså han säger inte att han äter mat, utan det är liksom, han betraktar sig själv som en gräsklippare eller något som polisvis.
Ja, han ser det. Men också det där hur han, att jag tycker det var en av de mest spännande grejerna med att göra den här filmen, det var ju också att se hur de här utländska konkurrenterna såg på honom och hur oerhört stor han var liksom i deras ögon. Ja. Men hur också de allihopa säger att nej, men Gunde var nog den vi hade minst kontakt med av alla i det svenska laget. Gunde kände man inte liksom. Han var untouchable och, han, och Dali säger han visste nog inte ens vem jag var förrän jag slog honom. Liksom. Så här, lite överdrivet kanske, men alltså på den bogen. Och sen när jag konfronterar Gunde med det så här, ja, men jag förstår inte vad jag skulle vinna på att skapa någon kompisrelation. Nej. Jag fattar inte det. Nej. Så det tycker jag också visar vem han var. Va? Han hade sin plan, han skulle göra sina grejer och att då försöka liksom vara polare med konkurrenterna, nej, det fanns inte på hans... Han förstår nästan inte frågan.
Tvivlade du någon gång under det här projektet? Det har jag förstått att man kan göra och det gör jag själv varje dag på det jag håller på med. Men känslan när man ser den här dokumentären är ju att nej, Jakob Hård har inte tvivlat på vad han pysslar med och om man är på rätt väg och om man gör rätt sak.
Det har nog varit ovanligt lite tvivel faktiskt. Jag brukar kunna ha drabbas av svåra tvivel i när man gör såna här långa berättelser. Mm. Och det har funnits nu med. Jag tänkte, men håller det här? Är det så intressant? Och de som inte är intresserade av skidor, är det här verkligen någonting, är det en historia värd att berätta? Sådär. Men det har inte varit några djupa tvivel och framförallt så var det så att vi kom igång väldigt fort med klippningen och så var det några som fick se det där och som tyckte att ja, det här är skitbra och då kände vi, ja men nu. Mm. Sen efter det så har det varit ovanligt lite tvivel faktiskt. Mm.
Har NRK hört av sig redan och vill visa den eller?
Nej, inte vad jag vet.
Hur är, ska jag säga, Vegard och Ulvang är med och så Björn Dähli är med. Och de pratar ju, inte minst Ulvang, han tycker jag har något, man märker att han är jätte, han tycker det är kul att prata om Gunde liksom. Mm. Hur såg norrmännen på Gunde då och hur ser de på honom idag?
Norge var ju en svacka då och Ulvang är ju ett år yngre än Gunde och väl, tror jag. Ja. Och Dähli ytterligare några år yngre. Så att Gunde var ju väldigt tidig med sina framgångar. Så att han låg ju liksom före i spåret. Och det är ju det som är tydligt är ju hur de såg upp till Gunde och till svenskarna. Mer än vad jag trodde jag skulle få höra faktiskt. Dähli säger ju att ja, men jag förstod inte hur det skulle vara möjligt att åka skidor så där fort. Jag tänkte jag kommer aldrig kunna åka skidor så där fort. Och Ulvang säger ju utan... Vi tittade ju på Gunde hela tiden. Och utan Gunde så hade det inte blivit något norskt skidunder på 90-talet. För vi var ju tvungna att snäppa upp allting. Och det var Gunde som hade lagt ribban. Mm. Bilden jag får är ju att de verkligen... han var verkligen den man tittade på.
Är du klar med Calgary?
Just det. Ja, jag har en fråga till om Calgary egentligen.
Mm, jag också. Jag vill bara mest veta. Jag vill bara kan berätta lite kort hur det var där i Calgary.
Vi bodde ju, Christer Ulfbåg och jag, vi bodde ju nära skidorna. Så vi var ju inte i Calgary nästan någonting. Utan vi var ju där borta där skidorna gick. De gick i Canmore, vi bodde i Banff. Och det var ju, längdskidor är ju inte stort där borta. Så det var ju inte jättemycket publik eller sådär.
Men du delade ni rum eller varsitt rum?
Nej, ja, vi hade varsitt rum. Vi bodde ju mycket bättre än de som bodde i Calgary kan jag säga. Vi bodde på ett alltså Banff är en sån här vintersportort så vi bodde ju fint, Bågen och jag. Det var jättehärligt. Och det var också så en illustration till ändå hur tiderna förändras. Men det gick ju väldigt dåligt för svenskarna inledningsvis. När de hade gjort två usla klassiska lopp så här, ja men då gick en stora del av laget, nej men då gick de ut och tog en bira. Och då på samma ställe där satt ju flera journalister.
Men just det.
Då tog man några öl för att det skulle vända.
Gunde också?
Nej, inte Gunde. Inte Gunde. Nej.
Men ni var där på det stället?
Ja.
Okay. Jo, men ringer inte?
Jo, jag känner igen detta också. Det är möjligt att du har berättat tidigare kanske, eller så har jag läst det någonstans. Jag känner igen det också.
Ja. Blev det rubriker av det då?
Nej.
Om man var tyst om det, eller, för det hade ju varit stoft, antar jag, om det hade kommit ut.
Ja, Jag vet inte hur alltså, det var inte så att de satt där och drack sig packade liksom, utan det var de var ute och kopplade av och då för att liksom glömma och starta om så här.
Hade ni reporteruppdrag där också, du och Christer, eller? Eller kunde ni verkligen bara gå in och...
Nej, där var vi bara kommentatorer.
Okej. Men ni hade en del fritid då också, även om det är mycket
förberedelser. Ja, då. Ja.
Fan, så härligt. Hänger mig i bågen 10 dagar där, kanske, eller 14.
Åkte inte, Gunde åkte väl över typ, åkte inte han så här 11 dagar innan?
Ja, det gjorde han, alltså det gjorde väl hela laget. De hade ju ett uppladdningsläger för att de skulle, alltså det var ju både tidsomställning och höghöjd man skulle vänja sig vid. Så att de var ju där väldigt länge. Ja. De var ju på en plats som jag glömt bort vad den heter nu och laddade upp länge då hela laget. Ja.
Men så vänd, är det stafetten som är första framgången där? Eller? Mm. Och det är då den klassiska när Gunde, åker Gunde andra sträckan.
Tredje.
Skicka ut Mogren precis där.
Skicka ut Mogren och sen åker han efter Mogren. Ja. Skriker på honom hela tiden. Ja,
men aldrig sett på baken.
Jag kommer göra upp till sista backen. Du får vila själv.
Här är alltså Gunde Tvarn.
Jag ser han inte än.
Skriker åt Torgby.
Och då betyder ju stafetten onekligen någonting för Gunde där. Det var ju härligt.
Ja, men alltså jag tror absolut, alltså stafetter, det är inte så att stafetter inte har betytt något. Nej. För Gunde bara för det där avhoppet 82, utan
det sitter djupt i mig.
Han gillade nog stafetter särskilt, ja men liksom det var ett bra lag som kunde vinna då. Ja. Och han har ju kört, det var ju också något som inte kom med, men det var ju fantastiska dueller mellan Dala Järna och Åsarna på den här tiden på klubbnivå. Då körde ju alltid Gunde. Ja. Och de hade ju, det var ju för sig 3 varje lag, men det var ju liksom, det var ju lag som hade kunnat vinna OS vilket som helst av de där. Det var ju helt galet.
Det finns någon jäkligt god bild på när Gunde och Wassberg spurtade mot varandra.
1985, Borlänge, åker båda sista sträckan i SM-stafetten. Jag tror att det är enda gången som de liksom båda har åkt sista sträckan och verkligen har mött så där.
Och båda böjer sig fram, va, över mot mållinjen, är det inte så?
Ja,
jag
kommer inte ihåg riktigt, men det var ju så här, nu är alla så drillade att man ska slänga fram tån så där. På den tiden visste man väl knappt liksom vad det var som räknades. Men det är Wassberg vinner den där spurten.
Wassberg vinner. Ja, gör
det. Skönt på något sätt. Jag tycker det är skönt när Wassberg vinner på något sätt. Så, ja. Men berätta om 5-milen i Calgary.
Ja, det tycker jag är en av de mest fascinerande historierna också. Jag tycker, som jag sa, jag tycker alla de här grejerna som han gjorde, som visade vilket orubbligt självförtroende han hade. Och alltså, innan jag gör det, jag var backar till 1985, så berättade Marie att när de kommer in på hotellrummet, för då får de dela rum. Det är också någonting som Gunde har drivit igenom, att liksom, par fick ju inte bo ihop innan, men det driver Gunde igenom att de får göra. Där är de båda tillsammans på ett VM för första gången. När de kommer in på hotellrummet så hänger en lampett ovanför sängen. Och det första Gunde säger när de kommer in, så här, där ska mina medaljer hänga. Och Marie liksom säger, ja men det var då liksom föll en pusselbit på plats till för mig. Då började jag fatta vem man var. Jag skulle ju aldrig våga säga något sånt. Jag kan inte hålla på och jinxa på det där sättet. Men Gunde sa, där ska mina medaljer hänga. Så han hade såna här bilder, han skapade bilder för sig själv. Och en av de tydligaste och som jag tycker är häftigaste, det är just inför Calgary 88. Då har han en stubbe i skogen och då har han bestämt sig för att han ska vinna 5-milen i Calgary, och han ska vinna den så överlägset så han har gott om krafter kvar på prisutdelningen så att han kan göra ett hopp upp på prispallen. Ett extra högt hopp så alla fotografer hinner plåta honom när han är i luften. Så efter varje träningspass så avslutar han med den stubben och så övar han på den där segergesten. Så han har gjort det. Så när han liksom startar i Calgary, då har han den där målbilden. Han har övat liksom inte bara på att åka skidor, utan han övar på hur han ska ta emot guldet. Den bilden har han haft hela året. Liksom.
Mm. Och stubben finns kvar.
Det var lite mossa att skrapa bort.
Men i det där loppet så blir det också väldigt tydligt vilken otrolig kontroll han har över sin kropp. För då är taktiken att han ska leda med 1 minut efter halva loppet. Och så kan han hålla den. Ledningen för att han ska kunna göra en segergest också. Liksom, ja. Här saker.
Så oerhört underväldigande målgest bara. Och tänkte så här, nu har han något spektakulärt. Han stryker bara armarna mot luften. Och så ler han lite och ser knasig ut. Liksom.
Alltså, hoppar. Han hoppar. Det är hoppet som är grejen.
Jo, men, liksom, men han kommer ju mål där.
Ja, den är, men det där hoppet på prispallen som är, det är det han har varit.
Det är också ganska ospektakulärt hopp. Det är inte så högt över där. Man hoppar han så här. Liksom.
Nej, jämfört med mycket annat så är det kanske inte det. Men det var så han ville ha.
Ja, men det är starkt att han...
Ja, man hade ju några lopp i karriären. Ja. Han hade den femmilen. Han hade femmilen 85. De två säger han själv. Det kanske är hans bästa lopp. Det är två sådana här lopp när han har full kontroll. Mm. Han kan precis bestämma när han ska åka. Okej, nu leder jag mig för lite. Ja, men då ökar jag väl på ett tag då. Och så växer ledningen så att den är lagom stor. Mm. Och så åker han och behöver liksom inte... Frans sa det. Jag behövde nya saker för att motivera mig. Mm. Och då var det nästa steg var inte bara att vinna, utan det var hur jag skulle vinna. Mm. Det var att kunna vinna med finess. Mm. Att kunna vinna utan att ta ut det där sista som gör så ont.
Och här kommer Olympiasegraren. 50 kilometer 1988. Svan sa ju häromdagen att det spritter fortfarande så skönt i benen. Så visst kan det här gå vägen. Höj armarna nu då, Gunther. Där gör han det. Sakta glider, inte pucken, utan Gunther Svan in i mål.
Och det gjorde han de två gångerna då.
Det gör han ju däremot 89 när han går in i väggen.
Då gör det ont.
Ja, då gör det ont. Ja. Men lik förbannat vinner han. Ja. Det är inte så ofta man hör om någon som har gått in i väggen men ändå vunnit.
Nej.
Eller det brukar gå åt pipa.
Ja, det rasar iväg på slutet mot Mogren där, men det räckte.
Och man ser nästan Mogren bara, fan nu då. Ja. Nu måste jag kunna slå honom. Han har ändå gått in i väggen. Och så bara, på så är det en sån jävla namba så bara krigar han in den, det guldet. Det är nästan den största liksom, prestationen på sätt och vis. Får han ha bragd guld i Gunden?
Ja, det fick han. Jag kommer inte ihåg när på rakar, men han har fått det, jag är rätt säker på.
Vi rör oss mot slutet då, för VM 91 var det fjärme. Han tvingar Ferry att prova ut 400 skidor åt honom under den hösten 90 blir det då. Och här, ja det är mycket här, men han vinner 3 milen. Och sen så, Mogren vinner ju 5 milen och då är han så glad när han kommer in 2 Gunda så han åker rakt i famnen på Mogren.
Ja.
Och han säger att om Mogren bara hade varit lite snällare, hälften så snäll, vad är det han säger?
Hälften så snäll, han vunnit dubbelt så mycket.
Ja, och han är liksom, han är jätteglad när han åker in efteråt och vet att Mogren åker rakt fram till honom, kramar honom.
Ja.
Och sen åker han inget stort mästerskap till.
Nej.
Och han är 29, varför slutar han där?
Jag tror att det är motivationen som tryter. Han kommer ju på sig själv också. När han börjar fundera på det där, att han blir så glad över Torgnys seger sen, då blev jag lite rädd. Mm. För då tänkte jag, har jag tappat det? Kan jag glädja så här mycket åt att bli tvåa? Då kanske det fattas någonting. Och sen är det ju så här att året efter så ska det vara ett OS på hög höjd i Albertville. Gunnar har aldrig riktigt trivs på hög höjd. Han visste att det skulle... Och norrmännen börjar ju närma sig nu. Delhi, de vinner ju fler guld än vad svenskarna gör på här sidan 91. Norge vinner 3, Sverige vinner 2. Så att konkurrensen liksom har ju skärpts också. Och Gunnar vet att om han ska lyckas 82, eller lyckas i 92 i Albertville, då måste han göra en otrolig liksom lång höghöjdssatsning och allt det där, och det känner han, det vill han inte. Men året efter så är det ju ett VM i Falun, så att han håller det där, han håller framtidsplanerna öppna faktiskt under hela 92. Tänker sig att kanske ta ett sabbatsår och satsa på VM i Falun. Och han säger att det var tur att jag inte bestämde mig när jag var i Albertville som expertkommentator, för då var jag så sugen. Så då hade jag fattat fel beslut. Men jag sa till mig själv, nej du får inte bestämma det nu. Och så åkte han hem och så gick det en månad och kände, nej jag har inte, det är inte värt att försöka liksom ta fram det här en gång till och ta fram ännu mer. För det som var typiskt för honom var ju att han kunde inte göra samma satsning än. Han måste ju göra en större satsning. Han måste ju skruva ännu mer på grejerna. Och han kände, är det pallar jag inte.
Vi satt ganska länge den kvällen upp och pratade. Och då sa han till mig att du, vad har jag att sikta mot nu? Nu är jag bevisligen världens bästa skidåkare. Det som har stuckit hål på en ballong. Och så småningom kom det fram att nu min högsta önskan att Molle vinner 5 milen och jag blir 2.
Handlade någonting, tror du, om att han ville sluta på topp och inte som åtta på en fem mil? Det... För som du säger, Albertville 92, Falun 93, sen har du Lillehammer 94. Så det är ju tre år framför honom, som är så här, för en annan.
Ja, men alltså det spelar alldeles säkert in. Och det säger han också, att liksom tävla vidare bara för att vara med och bli en hedersam femtonde, det finns inte på världskartan. Nej. Utan ska jag vara med så är det för att försöka vinna.
Har han ångrat sig, tror du?
Nej. Det tror jag inte.
Inga tvivel?
Det vet jag inte. Det kan jag inte säga att han inte haft några tvivel. Men jag tror inte han har ångrat sig.
Nej.
Han är inte typen som ångrar sig. Han tittar aldrig bakåt. Utan har han bestämt sig så kör han. Och han kommer ju inte ihåg grejer. Om jag frågar, alltså, han säger, nej, det där får du fråga Sven-Erik Danielsson om. Eller det där får du fråga Christian Willman om, de kommer ihåg. Han minns inte lopp. Och han minns inte hur det gick och när de var och hur han placerade. Alltså, det är mycket han inte kommer ihåg. För han säger, nej, jag tänker aldrig på det. Jag tittar aldrig bakåt, jag tittar bara framåt.
Men idag är det svårt att tänka sig en atlet eller en idrottsman eller kvinna. Atlet ska man inte säga.
Varför ska man inte säga det?
Nej, jag vet. Jag är lite allergisk med det.
Ja, det är en sån här
ja,
som är stor och stark.
Men som är bäst i världen och på toppen. Och så ligger det liksom två OS och ett hemma-VM inom räckhåll på tre års tid. Att man säger, jag lägger av nu. Det har jag svårt att se att någon skulle göra. Faktiskt. Då kör man ändå.
jag vet inte. Så här, Björn Borg. Alltså, jag tror de här allra mest, i alla fall en del av de här allra mest extrema, jag tror de satsar så galet mycket av sig själva liksom, i de där satsningarna. Så att det ger energi, men det tar nog också otroligt mycket energi. Och då måste man nog vara liksom så här, toksugen.
Men jag tycker man känner det när han säger det i dokumentären.
Ja.
Och man har sett innan då, de här tre delarna, hur mycket han har hållit på, hur jävla helt uppslukad av det här han har varit, så kan jag känna mig att bra beslut, kunde. Jag orkar knappt tänka på att du ska göra de här förberedelserna igen. Och, alltså, jag kan verkligen förstå att...
Men det kan ju, många upplever ju också en tomhet efteråt, så här, när man har haft de här utstakade målen och det här inrutade och sen helt plötsligt är det borta. Och det är ju inte alla som parerar eller klarar av det.
Nej, men han säger ju också att det var inget lätt beslut. Alltså, det var ett jättesvårt beslut och han var också så här, vad ska hända nu? Så att det var inte så att beslutet var inte självklart, och som sagt, han tog ett helt år på sig av betänketid liksom, innan han verkligen fattade beslutet.
Kan du också få rysningar av att höra Christer Ulfborg kommentera längdskidor?
Och här kommer Jan Ottosson och växlar över till Gundersson. Nu ska vi se vilken taktik det handlar om. Där Ryssland, där Sverige. Och Dimjatov sätter fart från start.
Alltså, jag måste få säga det nu. Christer har ju ibland, får ju ibland, tycker jag, en otroligt orättvis kritik för att han skulle ha varit så här slarvig eller så här blandat ihop. Och så här. Jag tycker när jag hör hans kommenteringar från de här loppen 84, 85, 88 så är det magiskt. Alltså, han är så himla bra. Och när jag hör mig själv 91 så känner jag, så mycket sämre än när Bågen liksom med skärpa och med sin fantastiska röst inte missar någonting i de här liksom avgörande skedena om det här loppen. Det är jättebra.
Det var kanske den viktigaste frågan jag hade.
Ja.
Att det gäller guld eller silver. Han vet att det gäller hundradelar, tiondelar, någon sekund kanske bara. Klara Thomas Wassberg, titta vilka mäktiga, underbara, härliga stavtag och vilken skridskoåkning han har nu. Näst sista kurvan passerar han där. Och då har han alltså 40 sekunder på sig nu för att slå Gunde Svan i detta fantastiska svenska lopp i Sarajevo.
På tal om det så berättar du för mig nu, Jakob, att du ska gå i pension. Samma, eller halvpension rättar du det till. Samma dag som de här dokumentärerna publiceras.
Ja, imorgon då, när detta sänds, är det min sista dag som anställd på Sveriges Television.
Ta en tyst minut, Marcus.
Det är makabert.
Jag måste fråga, hur känns det?
Det känns ju på ett sätt väldigt märkligt. Och det liksom är en tanke som man verkligen har fått försöka vänja mig vid. Men i och med att tanken ju är att jag ska ändå fortsätta kommentera ganska mycket, men på frilansbasis, så är det ändå inte ett så dramatiskt steg, utan jag kan till och med tycka att det kan vara rätt skönt.
Finns det någonting du inte tänker lämna tillbaka?
Det var en samvetsfråga.
Ja, precis. Det kanske man inte ska säga. Men du vet, en gammal dunjacka eller något sådär som du hade i Hjälvvill eller något sånt där. Då kanske ni har fått.
Ja, men alltså en del av det där har vi fått. Och jag tror inte att det av de saker jag vill behålla tror jag inte någon annan vill ha.
Det ska du inte underskatta.
Det är ju OS snart. Ett vinter-OS som kommer tillbaka till SVT. Vad blir det? 2026, va?
Ja.
Har du satt upp målet? Är det dit du siktar? Eller gör du som Gunde?
Ja, just det.
Du vet inte om du har en sån satsning i dig.
Ja, just det. Ja, men det är klart att det finns där. Och det är klart att det som det känns nu, så är det klart att det skulle vara jäkligt kul att göra ett vinter-OS. Så är det ju. Mm. Men sen vet inte jag hur det känns om 2 år. Och jag vet inte vad SVT är. Vilka SVT vill använda sig av om 2 år, det visar sig också. Så att men det är klart, det skulle ju vara kul, som det känns nu.
Sista frågan. Vem är din favoritgunde? Är det den unge Gunde som slog igenom med dunder och brak i Sarajevo? Eller är det den Gunde som vann i Lahtis fast han hade gått in i väggen? Eller är det den Gunde som på de här storstilade sätten vann med stil? Eller vilken Gunde är din favoritgunde?
Jag kan nog tycka att den där Gunde på väg fram, som har fått stryk av Thomas Wassberg på SM och blivit otroligt triggad av det, och sen ser Wassberg framför sig mest hela tiden och jagar och vill vinna. Det kanske är en favoritgund.
Då säger jag istället mitt favoritgund ögonblick, vilket kanske är lite märkligt, men jag minns det, och jag minns att vi i vår familj tyckte det var väldigt härligt när han kastade sig i armarna på Torgny Mogren och är så oerhört glad över att Torgny har vunnit guldet. Och är det då också, eller är det Calgary, när öronen liksom står ut lite så här på honom, när mössan har glidit upp och glidit ner?
Är det då?
Tror
jag. Ja, kanske båda gånger.
Den bilden av Gunde, då gick han hem. Hemma, kan jag säga det.
Okay. I det Leifbyska hemmet.
Mm. Bara knyta an till det. Alltså vi har pratat mycket om den här Gunde som ser till sig själv, som gör det som passar honom, som gör det som får honom att utvecklas bäst och så här. Och allt är ju sant. Och Gunde och liksom det här med stafetter och det. Men Thomas Eriksson berättade, han blev ju syndabock i VM-stafetten 85. När de hade ett väldigt bra lag. Men han ramlade 2 gånger, han tappade massor. De blev 3. Förstod på Thomas att det där är en otroligt tung sak att bära och att komma över, att vara den som har liksom sabbat för ett stafettlag. Men då berättade han att den som kom bara stövlade rätt in på hans rum utan ens fråga om han fick, och kom och liksom snacka med honom efteråt och så här, på ett sätt tröstade liksom. Det var Gunde.
Det var Gunde, ja. Tycker det kan bli en sista fin bild.
Mm, tycker jag också.
Tack för att du kom, Jakob.
Tack för att jag fick.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ,
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.